Hej, jag tänkte ge ytterligare en möjlighet att do the stuff. Vi har några vänner, vi kör ju en gudstjänst varannan söndag på Söder. Och jag måste nästan berätta den historien först, då kanske det blir ännu mer motiverade för att hjälpa till. Det är att det var ett par som dök in på gudstjänsten för ett par veckor sedan. De kom ju till, vi håller till på Frälsis sociala center. De dök upp på morgonen där för att de har öppnat ett härberge, extra härberge, Frälsis på Söder. På grund av kylan och allting då, så att så folk får komma och sova där. Så de kom för att anmäla sig där. Och så vi bjöd in dem och de hängde med på gudstjänsten och sådär. Ett par, ungt par, jättesköna, trevliga människor. Så att de pratade där och sen, de var helt slut. De hade ju varit vakna hela natten. Han fick inte plats på något härbärge då. Så de satt typ sov genom predikan. Det var underbart. De kände att det här är coolt, här kan vi vara, här kan vi sitta, vi är med. De bara följde med, satt där. Och det var ju de ju såklart välkomna att göra. Och sen efteråt så hamnade de hos ett av våra par. De sov över hemma hos ett par. Och sen nu så har vi haft lite kontakt, de behöver hjälp med bostad. Ja då. Måste jag bara komma ihåg allt vart de är ifrån också. De heter Marco och Tanja. Marco pratar svenska väl. Han har bott i Sverige länge, men han är från Slovenien. Han har bott där och hans flickvän Tanja är också från Slovenien. Hon talar inte svenska heller, hon talar engelska. Så de har kommit hit för delvis på grund av Marcos historia då, att han har bott här och han fick ett jobb, projektanställning här som tog slut. Och sen har de haft det svårt att hitta vägar in i samhället på grund av att de inte har någon medborgarskap och sådär. De hamnar emellan då. Men jag tyckte bara när jag gick därifrån förra gudstjänsten var härligt att få träffa de här människorna. Känna att det här är det här jag vill göra. Och det är därför vi håller på som kyrka delvis. För att hjälpa människor och sådär. Så vi har haft lite kontakt. Vi drog lite trådar där vi kunde. Finns det något sätt att fixa något arbete för dem och sådär. Så vi har haft lite kontakt med dem. Och det här vill säga, jag kan lägga in det redan nu. Att om ni som sitter här och lyssnar på det här hör att Du har en tanke eller en känsla för att kanske att det här skulle kunna vara någonting för dem. De behöver något. De jobbar med team, hankar sig fram med lite teamjobb just nu och behöver det också för att kunna skaffa sig en permanent boende och sådär. Så att finns du här och har tankar. Han är utbildad elektriker och hon är ekonom tror jag. Stabila människor, inga missbruksproblem eller någonting, utan de har bara hamnat där de har hamnat nu. Så jag vill slänga ut det. Har ni en tanke där så kom gärna till mig. De sa att vi gärna fick dela det här på gudstjänsten. Men hur som helst, vi har haft lite kontakt. Och sen nu här för några går tror jag var, så pratade jag med Viktor som är med i den här gruppen som gör Söderplanteringen. Hjälper till med det här arbetet som vi har då. Att det hade börjat hända ännu mysigare grejer i deras liv. Men de har börjat få lite riktning, de har börjat få vänner här nu. Någon som bryr sig, de är jättetacksamma. Man skickar ett sms, hur går det? Hur gick det på det där jobbet? Och tack för att du bryr dig. Och du vet, jo tack, hur är det själv? Och du vet, man har den här sköna. Men det har i alla fall hänt, handlade det så att Tanja ramlade, halka och slog sig, bröt fingret. Så hon har fått till akuten och fixa det där. Så hon gick med sitt gips för två dagar sedan tror jag det var på centralstationen. Så kommer det fram en människa till henne och säger hej. Så här, får jag be för dig? Ja, då visar det såklart att det är Sankta Klara folk då, naturligtvis som är ute. Så ja, det får du väl, så hon gärna. Så De lägger händerna på henne där och ber för henne. Hon upplever en energi som strömmar genom hennes kropp. Hon upplever också att det händer någonting i hennes rygg. Och efter förbönen där så blev hon blev ganska paff själv. Hon hade varit med om något liknande. Dessutom så försvann ju hennes ryggproblem på kuppen. Och hon kom hem och till Viktor och Hanna sa att det här är ju mycket underligt. Vet ni vad som har hänt? Och så fick hon en bibel med på sitt språk, vilket hon har längtat efter. Hon började läsa den. Så de börjar prata med henne mer. Ja, det låter ju underligt. Ja, det verkar som det är Gud är ute efter dig, säger Hanna. Ja, det tror jag säkert, tror hon. Så de kom med. De undrade om de kunde få vara med och ställa upp stolarna och grejer och sådär. Så hon var med i lovsångsteamet med en hand. Som säger, hon har ju gips i den andra. Och har blivit berörda av Gud. Och jag vet, det är fåglarna om de inte har blivit kristna redan. Men om de inte har det så har de det alldeles strax. De kommer nästa söndag hit. De pallar inte liksom två gudstjänster på raken. Så här som vissa andra gör dem. Men det känns mycket värdefullt. Det känns som att det är en del av det som vi vill göra. Vi vill vara som kristna och som kyrka ju. Att få nå. Men så vi bad för henne idag igen. Och samma grej hände ju då. Hon känner ju att Gud är här. Liksom, det här var underligt. Och även Marco då, som då är eller var, jag vet inte hur man ska säga, han är ateist eller var ateist eller så. Men han sa, ja, jag är ju ateist, men det här börjar bli underligt här nu. Nu vet jag inte om jag får tänka om lite grann. Så att han man kan säga så här, han agerar väldigt underligt för att vara en ateist. Som han går i kyrkan och säger, vill ni ha förbön? Jag vill ha. Och så står han så här. Det är så här udda ateistbeteende, men om han nu är det, eller också så mörkar han bara nu. Att det är saker som pågår i hans hjärta. Så that's the stuff jag pratar om. Det är de här saker, det här vi vill göra. Man säger, det är innehållet i det som är Guds rike. Det är ju inte ord, va? Säger Paulus. Guds rike handlar ju inte om ord. Att vi ska berätta för människor någonting om en livsåskådning eller någonting som de ska anamma. Utan det är ju djupare än så. Det är en verklighet. Det är ett liv. Men också, och framförallt uttrycks ju Guds rike genom olika typer av gärningar. Om man läser i Bibeln. Tina vill lägga in något här. Ja, ännu mer konkret, precis. Någon som har tankar och möjligheter och idéer för hur de ska kunna hitta mer permanenta jobb. Och därigenom kunna få bostad upp mer permanent sätt. Det är det som jag är egentligen det jag ville slänga ut. Om inte annars kan ni vara med och be. Vi kan hjälpa till lite. Vi gör ju det lite så gott vi kan nu under en period. Men de vill ju kursändra. Och försöka liksom komma in i samhället på det här sättet. Jo, jag håller på med det här med. Jo, Guds rike visas ju framförallt i gärningarna. Och det har vi redan varit inne på när vi i alla fall i min introduktion om Guds rike, att Guds rike är Guds plan med att med den här världen som vi lever i, att upprätta den och sätta den i fullständig harmoni, att frälsning kallar vi kristna det. Men som jag var inne på tidigare, väldigt ofta så dresserar vi begrepp frälsning med så mycket andliga klädnader så att det tappar sin relevans nästan till sist. Det blir som att vi ska komma till himlen när vi dör. Att frälsning handlar om att du ska ryckas ur den här verkligheten och bli salig på något sätt. Eller det blir för religiöst, helt enkelt, om ni förstår vad jag menar. För andligt. För andligat. Och orden rycks ur sitt sammanhang och börjar leva sina egna liv. Som är svåra att relatera till. Men frälsning handlar ju om det så, mera om det som Tanja och Marco upplever. Det är någon som kommer till dem och gör någonting mot dem. Någon som ger dem någonstans att sova. Det är så frälsningen uppenbaras för dem. Det är någon som lägger sin hand på dem och ber för dem på centralstation. Och det, så kommer ju frälsningen. Så kommer ju Guds rike till dem. Före det här med hjärnan, tror jag. Förstå och sådär. Tolkningen, om du så vill. Att det finns en ena sidan av det är ju gärningar, den andra är förståelsen av vad det är som händer. Tolkningen, om du så vill då. Men det är icke till hjälp att slå upp en dualism, dela upp den här gärningarna mot tolkningen eller teorin emot praktiken. Att spalta, alltså försöka spalta upp det i olika delar. Utan att det är när du gör det, när det bara blir tomma ord, eller om du förstår hur jag menar, va? Det då dräneras ju innehållet, då dräneras ju frälsningen. För att du genom dina gärningar, du känner igen, du, i bästa fall om du har läst Bibeln så kommer du ihåg bibeltext på bibeltext nu. Att när du står och säger någonting som du inte gör sen, så blir det ju tomma ord, bla 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 bla. Och det blir inte ett budskap då. Utan, men däremot, som Jakobs brev nu, som Peter så fiffigt hänvisade till, om tro och gärningar. Att om någon säger Jakob då att jag har tro men inte har några gärningar. Vad hjälper det då? Då säger han, visa mig din tro genom dina gärningar. Så ser man att det hålls samman så. Du kan inte dela upp det så. Och jag tror att framförallt kanske att det inte är den ena sidan av det, tolkningssidan, reflektionen av vad det innebär att vara kristen, som är det som är vårt stora problem i vår kultur, vår kristna kyrka här. Utan det är, vi måste göra det här helt enkelt. Vi måste göra det själva i våra liv. Annars så kommer det är så Guds rike utbreds. Genom att en kristen människa gör någonting mot någon annan. Gör inte vi någonting mot någon annan, så kommer det ju inte ske. Om inte i yttersta undantagsfall Gud sträcker ut sin hand och gör något extraordinärt. Men själva vägen för det är ju genom att vi gör grejer. Så att säga. Och det där skulle jag vilja bara uppmuntra till. Idag, det är själva uppdraget. Vi håller ju på med en del teologiska spår, en andra lite andra spår i förståelsen kring Guds rike. Men nu, vi ska skjuta in sådana här praktiska lite nu och då, bara för att det inte ska bli just så teoretiskt. Att nu vet vi vad Guds rike är, så att säga. Och den kanske mest slående och härliga egentligen beskrivningen av det här med att göra, att det handlar om att göra det. Det är ju Vinjards grundare Wimbers gamla härliga berättelse. När han har kommit till tro. Han söks in i en väldigt underlig, tyckte han då, kväkarförsamling. Från att vara en rockmusiker på 60-talet. Så där, in där och skulle försöka fatta allting. Alla konstiga grejer som för sig gick så här. Sen, parallellt så satt han i ett bibelstudium hemma och läste evangelierna då. Tillsammans med Gunnar Payne, eller vad han hette. Hans vän. Och de läste genom vad Jesus sa, men framförallt vad han gjorde. Har ni läst evangelierna? Det handlar ju mest om vad Jesus gjorde. Och sen så lite vad han sa, såklart. Det hänger ju alltid samman. Men framförallt vad han gjorde. Så det var ju så hade då John Wimber, så det läste han. Och sen gick han till kyrkan och har just sett vad Jesus gjorde och vad lärjungarna gjorde. Så där. Och sen går han vecka ut efter vecka in och de pratar på ett konstigt sätt och liksom sjunger underliga, dåliga låtar och de är konstiga, och så här, tycker han då. Men han ger det här en chans här. De är ändå kristna och sådär. Och sen efter några veckor blir han blir mer och mer frustrerad, så går han fram till en av de här äldste bröderna eller någonting och frågar så här, excuse me, jag tar det här på engelska för det blir så dåligt på svenska. Excuse me sir, when do we get to do the stuff? Så och då han svarar ungefär, jag försöker på svenska. Ja, vad menar du, så att säga? Jo, jag menar, när ska vi liksom göra det här nu då? Vad menar du göra? Jag göra det som de här, the stuff in the Bible. Jag gör vi liksom. Vi gör det liksom inte utan här, utan vi sjunger om det och vi talar om det så här. Och då sa han liksom, man, you must understand, I gave up drugs for this. Som han sa då. Förstår ni liksom, jag har inte gått in i det här för att titta eller sitta bara och, utan att det här är så fantastiskt. Men det här är något, det fantastiska är att det är det här livet, att vi får göra och vi får vara med i det här. Det är ju det som är så roligt. Inte att vi sitter och sjunger om att vi får vara med om det. Eller berättar för varandra. Tänk att vi får vara med och sen så är vi inte med bara. Så gör vi ingenting. Så nästa söndag är nu, liksom, vad kul att vi får i teorin får liksom hjälpa någon människa liksom, och sådär. Och sen skulle jag vilja, nu kanske jag är lite onödigt provokativ, men våran teologi påverkas efterhand. Eftersom vi inte gör någonting, nu det är klart vi gör någonting, men ni förstår. Eftersom vi är övergödda på ena sidan, på den teoretiska sidan. Att det handlar mest om att vi reser predikstolarna i våra kyrkor i vår del. De blev ju högre och högre och högre och högre sen reformationen. Till sist så stod ju en gubbe uppe i en sån här pulpet, ni vet, har ni sett i gamla kyrkor, protestantiska kyrkor, med ordet då. Som man talade ut och alla satt i mörkret där nere och bara dusch, bara ta emot ordet. Och blev lyssnare. Och kanske i vår del av samhället så blev vi konsumenter då. Att kyrkan förändras till att nu kanske det inte är så. Men nu får vi en scen i kyrkan. Och får vi en scen, då får vi då en publik på köpet. Då målas det upp någon slags... det ligger i det vi gör på något sätt. Och det påverkar sen, skulle jag vilja säga, vårt tänkande efterhand. Till och med saker som arkitektur och allt annat påverkar våra teologier. Så den här en frälsningsteologi, en förståelse av vad det är, vad kristen handlar om, att du blir kristen gratis av nåd bara. Det bara händer dig. Du blir utsatt för det och du blir det och oftast då genom ordets förkunnelse. Handen uppe bara. Och då förvandlas du automatiskt, eller hur man ska säga, utan att göra någonting själv. Du är frälst av nåd genom tro. Och sen får du se upp för lagiskhet resten av ditt liv. Att du inte sen då, som man säger, liksom, gör någonting lagiskt. För det är inte några gärningar, det är tron alena och så vidare. Då, att då kommer vi in i en underlig teologi. Där vi inte vet hur vi ska nästan hantera det här med gärningar. Men det som är lite problematiskt är att det står ju jättemycket om olika gärningar som vi ska göra i den här boken. Och ännu mer, det är ju också så att det blir så fantastiskt att få vara med och göra Jesu gärningar. Och vi berövas ju nästan längre än, för vi blir rädda för att ja, vi får inte bli lagiska. Eller, jag vet inte om du inte har varit kristen länge, fattar du nog inte ett ord av det här, vad lagiska är. Och det kan nog vara bra, lär dig att inte fatta det. För att ärligt talat, det finns för övrigt inte i Bibeln. Det begreppet lagisk och sådär. Vi förhåller oss, vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till lagen som då säger åt oss hur vi ska göra och sådär. Så... hela den här, den praktiska sidan av den kristna tron är därför lite minerat mark. Som predikant och som uppfostrad i protestant. Jag har ju läst Luther och gubbarna också själv. Jag älskar det där. Så känner man, hur ska jag prata om goda gärningar här nu då? Som om det vore ett problem. Som det skulle vara ett problem att vi kallade till goda gärningar. För det, Paulus säger ju faktiskt det. Att vi i Kristus skapade till att göra de goda gärningar som han i förväg har bestämt oss till. Och vi är en, säger Paulus, den som är i Kristus, han är en ny skapelse. En ny människa. Och denna nya människa, denna nya Adam som vi snackade om det i morse på Söder. Den nya skapelsen, det är som en helt ny människa. Den människan är skapad till produktivitet, precis som Adam i första Mosebok beskrivs. Han har fått en uppgift att göra. Ja, men åh, vad logiskt! Vad de har liksom... Det är logiskt. Han är ju skapad, han har ju förmågor och han är gjord sån. Vi är gjorda för att göra grejer. Vi skapade för att göra grejer. Och det är, behöver inte lagen säga åt oss. Paulus säger, det här var för övrigt innan lagen, säger Paulus i Romarbrevet, han ska försöka förklara det då. Att synden och det här, det fanns ju innan lagen till och med, säger han. Så lagen handlar ju mer om ett förbund, en förbundskontrakt som Gud upprättade då mellan sig och det här folket då, som, och det är för att slänga in en liten sådär för alla teologiskt intresserade. Jag tror vi ska mer förstå, när vi läser lagen ska vi tänka på förbundet och den judidentiteten som Guds folk, än som någon slags universell morallag, om ni förstår. Vad som är nedlagt i varje människa i rätt och fel. Det är inte så mycket det handlar om i Paulus tänkande som jude. Lagen är alltid den judiska lagen och den är förbundstecknet. Så att det är hur vi ska förhålla oss till vår historia, säger mer, tror jag, för Paulus när han talar om lagen. Förhållandet mellan vår historia, judiska folkets historia, och den nuvarande, vad som nu sker i Kristus, som ju betyder Messias. Jag tänker på det här med Guds rike. Vi talar om Guds rike hela våren. Messias, när Paulus pratar om i Kristus, så pratar han i Messias. I det som det rikets gestalt nu, hur riket breder ut sig så här. Och hur ska vi förhålla oss till vår historia, till omskärelsen, i allting och så där. Så att det var bara, den var gratis, den dess tankespåret. Men tänk förbund och snarare på lag. Så det om det. Så därför skäms jag inte för att prata om det där med gärningar. För att det är någonting som vi skapade till. Och precis som man sagt, Adam har skapat i produktivitet. Är vi i Kristus, nya skapelser. Skapade, nyfödda för att göra saker av glädje. I den heliga andes kraft. Vi är födda av anden. Vi är dragna in i Guds familj, men födda av anden och burna av anden. Och drivna av anden. Till att göra, till att bli, vara med och utbreda Guds rike. Genom att göra saker, om man säger. Och därför är det, och det här är egentligen min huvudpoäng. Därför är det viktigt vad vi gör med våra liv. Helt enkelt. Det är viktigt vad vi gör med våra liv. Vi bestämmer ju över våra liv till stor del. Vi bestämmer vad vi ska jobba med. Vi bestämmer vart vi ska bo. Vi bestämmer vad vi ska göra på fredagar och lördagar och inte annat. Och söndagar och sådär. Och utmaningen i det här är att det är viktigt vad vi gör med vårt liv på jorden. Det spelar jättestor roll vad vi gör. Det är inte bara så att det spelar roll för den som vi gör någonting mot eller till. Hjälper dem. Det spelar väldigt stor roll. Ta en sån enkel sak som det här paret som jag pratade om. Det spelar ju otroligt stor roll att vi gjorde någonting. Att vi sa kom in. Men hur svårt är det här på en skala? Men ibland lever vi i våra bubblor. Och det är apropå vår ensamma stad som är. Vi lever våra liv inneslutna i oss själva. Vi kommer aldrig ur liksom. Så när tillfällena ges, som ges hela tiden, så ser vi dem inte. Vi ser bara oss själva. Vi bara mediterar över oss själva hela dagarna. Nästan. Oh, hur ska jag göra med det? Oj, vad synd om jag är om det. Och jag är nog inte riktigt helad på alla områden. Och du vet, man håller på med sig själv. Jag bara pratar ur egen erfarenhet. Och vi skulle nog må bra av att drivas av anden istället. För att meditera över oss själva. Det är dessutom inte speciellt kristeligt. Om du så vill, som kyrka. Utan vi måste sporra varann till kärlek och goda gärningar. När vi kommer samman. Det är inte jag som hittar på det. Vi sporrar varandra till kärlek och goda gärningar. Det finns sådana här texter lite överallt som har att göra med vår tid. För nu tar jag ett lite annat spår i det här. Men jag är medvetet att det drabbade mig helt enkelt för några dagar sedan när jag satt här. Det kändes som att, du vet, som det händer ibland när Guds ande
märkbart bara blåser in när man sitter och läser Bibeln. Så här. Att man känner att det här är relevant. Det här betyder någonting för mig. Jag blir utmanad av det här. Jag har en motpart, om ni förstår. Jag sitter inte bara med mig själv. Och bara, jag tycker si. Utan det är som att det kommer från någon annat håll. Bara, och träffa mig. Så här. Det finns såna här texter. Se, och nu ska jag säga... om ni är intresserade av det här med gärningar, om ni är intresserade av Paulus, läs hans brev. Och sen ska ni se att efter halva så tippar det i stort sett alltid över. Ifrån beskrivningen av vad som skett, vem Jesus är, vad han har gjort och allting så här. Och sen så tippar det över efter halva på därför så kommer han in på vad vi ska göra. Det ligger nästan alltid exakt i mitten. Det är ju Kolosserbrevet, Efesierbrevet, de tar det här exempel. Att han beskriver vem Jesus är, vad han har gjort och vad det betyder för oss. Hur det står i relation till hans judiska historia. Men också Kolosserbrevet till exempel, till deras grekiska, hur de ska få ihop det i mötet med sin religiositet. Så att han försöker förstå det. Men sen så, därför säger han, om ni nu har uppstått med Kristus, så, och sen börjar han berätta vad vi ska göra. Det är nästan alltid så. Det är som ett mönster. Så att han slutar inte på halva. Utan det här får konsekvenser. Så nu är vi inne i en sådär stim. Han har just tippat över i Efesierbrevet när han har beskrivit hur fantastiskt det är det Jesus är, det han har gjort. Han har ju en del långa meningar där. Vi läser ju inte grekiska, de flesta av oss. Men skulle vi se det, så att det finns inte ens punkt, det finns inte ett komma. Han bara prisar Gud för vad han gjorde i historien, så bara kör han i 13 verser och sen tar han andan liksom. Sen på't igen och så välsignar han Gud, fadern som har välsignat oss med alla världens, så håller han på så där. Sen och sen därför, om vi nu har uppstått med Kristus, så lev då i honom. Med grund och rot i honom och överflöda i tacksamhet. Det här får ju konsekvenser. Så, i alla fall för honom. Så här säger han nu. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar. Ty dagarna är onda. Ta väl vara på den tid som är kvar. För dagarna är onda. Och den där dagarna är onda, det ekar med föreställningen om den här onda tidsåldern, den här nuvarande onda tidsåldern. Han talar om det tidigare, att vi frälsar ur den här onda tidsåldern. Men det talar också om osäkerheten i vårt liv. Vi vet ju inte vad som ska hända. Vi vet ju inte knappt om vi vet inte om vi ska överleva dagen här. Och det är nu vi lever. Och vi måste ta vara på vårt liv. Det spelar jättestor roll vad vi gör. Det spelar väldigt stor roll vad vi gör. Det finns även andra sådana texter. På engelska, jag kommer inte ihåg det i huvudet exakt vad det står, men det med ta väl vara på tid. Ibland står det redeeming your time. Efesierbrevet 5, precis det är nu. Jag vet inte riktigt hur man på ett annat sätt ska kunna, men det är som att att vi har ett kapital, hur man ska säga. Som vi har fått. Och vi ska förvalta det här kapitalet. Eller hur? Visst är det den ungefär på engelska. Den rymmer mer av det. Vi har bara ett visst antal dagar. Så om vi inte tar väl vara på det. Om vi inte har vaksamhet. Då slösar vi. Värdefull. Då slösar vi bort det som är värdefullt. Och Paulus säger i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet 3, så säger han att så här. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var den har byggt den dagen. Och det är Herrens dag som vi talar om, som vi varit inne på. I det här med tidigare om Guds rike, men mer om det en annan dag. Den dagen ska avslöja det, för den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men så som ur eld. Har ni tänkt på den där texten? Det är sådana som man inte alltid älskar att läsa. Men tänk om det är så här att vi investerar vårt kapital som är vårt liv på helt värdelösa grejer. Tänk om det är så. Vi slösar bort allt vi har på det som är värdelöst nästan. Och tänk om en kultur har hamnat in i en underlig värdering. Så att vi värderar värdelösa saker. Och vi nedvärderar värdefulla saker. Och att då bara flyta med i hur det är, vad man gör. Eller det som är oreflekterat bara. Det kan innebära att vi på köpet bara ger vårt liv till värdelösa grejer. Och jag vet att jag kom på mig själv för några år sedan och kände, vänta, vad håller på att hända med mitt liv nu egentligen? För jag har trott att jag har kommit in i en föreställning om att så här är det bara. Ja, du måste ju bara jobba och om du vill ha ett hus så måste du göra det bara. Så börjar komma massor måsten som jag tyckte, här kan inte jag välja. Så, du vet inte, hur har jag hamnat här? Hur hamnar jag här egentligen? Jag måste väl ingenting av det här? Om man ska dra det, alltså du kan leva på många olika sätt. Du kan leva i olika länder på jorden. Du kan välja att flytta till ett ställe där du tycker jag kan få leva ett värdefullt liv här. Här är det viktigt för mig att vara liksom. Det här är viktigt för mig att göra. Jag väljer det över det här. För jag tycker inte att det är viktigt vem som vinner Melodifestivalen. Jag bryr mig inte om det till exempel. Jag orkar inte med andra chansen och tredje chansen och bingolotto och 14 talangtävlingar varje dag liksom. Vad är det med oss? Vad har hänt med oss? Vi sitter och kollar på den andra för att ska förverkliga sig och få något skivkontrakt eller vad det nu är. Och tänk om och liksom, och jag lägger 1, 2, 3, 4 och 20 timmar på dig i veckan. Och sen bara, halleluja på söndagen. Och jag ger mitt liv. Jag ger det av några timmar här på söndagen liksom. Och problemet med det här är att det gör någonting med oss själva. Alltså, mitt livs värde, livsvärdet, eller vad säger man? Livskvaliteten, om du så vill, sjunker ju. För att jag gör ju det som inte är värt någonting. Jag bryr mig egentligen inte om. Jag bara hittar på att jag bryr mig om det här. Ja, liksom, jag väljer väl att rösta på låt nummer 3 liksom. Ja, jag väljer det dyrare numret då. Då ger jag lite till vad det nu är. Bra kristet gjort liksom. Men vad jag vill utmana oss med är att Gud vill att vi ska göra någonting som är värdefullt. Och när man har gjort någonting som är värdefullt, då blir man glad. Jag kan säga det. Det är ingen hemlighet. Det behöver inte mörka eller någonting bara för vi kristna. Att det finns en lön i det. Har ni läst Matteus evangeliets 5:e kapitel? Samla inte skatter på jorden, utan samla skatter i himlen, säger han. Så skäl ju. Alltså det är tjuvar som skäl och sådär. Men se till att göra era gärningar liksom, att investera i. Samla skatterna i himlen istället. Och då kan vi tycka, nu följ min teologi här om Guds rike på jorden och sådär. Det gör de om man inte läser lite noggrannare. Men jag ska inte ta hela den exegetiska vägen här nu, men att det handlar liksom om att investera i det som är värdefullt, det som består, nämligen Guds rike. Guds, vad Gud vill ska bestå, det som alltid kommer att leva vidare. Vill du veta en grej som alltid kommer att leva vidare? Kärleken. Nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, men största av dem är kärleken. Det finns saker som består, som är viktiga på riktigt. Och de som inte bara slänger bort vårt liv på. Alltså Volvo V70, den dör efter ett tag. Så den kan vi inte liksom försöka använda som någon slags boost egentligen i vårt liv. Eftersom det är ju bara att bedra oss. Det som bär, det är det som är evigt. Det är det som kommer från Gud själv. Det som är Guds rike. Det är den kapital som kommer därifrån. Det betyder någonting. Och det vill vi göra. Och det är så, det som det handlar om, att söka skatter på himlen. Och i det här sammanhanget säger jag så här, att vi ska få ut vår lön av det. Han säger ju faktiskt det. Att du kommer få en himmelsk lön. Du kommer få någonting tillbaka på samma liksom. Inte bara att du gör något det som är rätt, utan du blir glad i det också. Varför? Därför är det så vi skapade. För den som Kristus var, det han gjorde, att han utgav sitt liv och för oss. I döden också. Ja, han gjorde gott, men i döden och så. I honom har vi uppstått för att dela hans liv. Han var den nya människan. Han är modellen av vad det är att vara människa, helt enkelt. Så i honom, i Kristus, skulle Paulus säga. Så vi skapade till att göra saker. Jag funderar på en grej ibland. Vad det är som består. Jag skulle kunna tänka mig att musik kommer bestå. Det är vad jag tror då. Att göra saker som... De låtarna tror jag kommer finnas kvar. Det är vad jag tror. Men också de relationer. Det spelar roll vad vi gör. Här. Frälsningen är inte liksom något annat än det vi gör på det sättet. Nu hoppas att ni förstår vad jag säger här nu då. Men att frälsningen, vad vi gör här. Vi ibland tänker oss att frälsningen handlar om en slags försäkring eller någonting. Evighetsförsäkring som vi tecknar för att inte hamna i helvetet. Och den är där borta. Och sen vad vi gör här, det är en annan femma. Eller hur man säger, det är bra och viktigt och sådär. Och anden vill kanske hjälpa oss med och så. Medan hos Paulus, hans mest spejsade kanske kapitel, skulle jag vilja säga, i första Korinthierbrevet 15, det sista jag säger nu då, när han pratar om uppståndelsen, hur kommer det bli den dag när vi uppstår, vilken kropp vi kommer ha, hur den kroppen är konstituerad, och han håller på med massor såna här världsfrånvända grejer, kan man tycka. Frälsningen är liksom långt borta sådär. Så att efter att ha gjort världens längsta utläggning av det där om frälsningen och så vidare, så avslutar han hela den här utläggningen, säger han så här. Jag kan ta en sån vers som ni fattar. Han pratar helt enkelt om hur det kommer bli den dagen när vi uppstår. Han säger att då kommer det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Då blir det som skriftorden säger: döden är uppslukad, segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud var det tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Ungefär så. Där hamnar han till sist. Att det dödliga ska uppslukas av livet, och Gud ska bli allt i alla den dagen och sådär. Och sen säger han: stå därför fasta och orubbliga, mina tjänare, bröder, och ge er ut helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Har du tänkt vilken otippad grej, kan man tycka, om man har en lite twistad syn på det med frälsning? Att ja, men det spelar ju ingen roll vad jag gör om jag är frälst. Om man har gjort den här osunda, skulle jag vilja hävda, uppdelningen. Då spelar ju inte det här någon roll. Det som spelar roll är att du blivit kristen en gång på ungdomslägret eller någonting. Men för Paulus är det inte så. Det spelar roll vad du gör nu. För att det du gör nu kommer inte vara in vain, säger de på engelska. Det är inte förgäves det vi gör. Varför det? Jo, för att det kommer bestå. Det vi gör, vi bygger för Guds rike. Genom att göra de här enkla grejerna som vi kallar det att göra. Genom att ta tillvara på vårt liv. Och framförallt, skulle jag vilja säga för oss här, genom att våga, vad ska man säga? lyssna in på allvar det som Guds ord och just ande säger till oss idag. Om att vi lever våra liv värdelöst i många fall. Och han vill ge värde till våra liv. Det är att ta sig ur bubblan och börja göra någonting för någon annan människa. Än dig själv. Än mig själv. Det är en förutsättning för att vår dröm ska uppfyllas. Vi drömmer om att Guds rike ska utbredas. I våra liv och i våran församling. Eller hur? I alla fall gör jag. Och vi spelar ingen roll vad vi står här och säger varenda söndag. Om vi inte bara gör någonting till någon människa någon gång. Dessutom så är det bästa vi kan göra. För att vi kommer, det bästa beslut vi kan fatta vad det gäller livskvalitet och annat sådär. För det är ett liv som inte är av den här världen. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Det sättet att leva är det sättet som man lever i Guds rike. Det är så vi ska läsa Bergspredikan. Så, den här livsstilen, helt annorlunda livsstilen. Ingen människa som lever så här, som Jesus säger. Att du älskar dina fiender, du ber för dem som förföljer dig. Och du och ber någon om liksom att gå en mil, gå två mil med dem. Det är helt sjukt. Det gör man ju inte nu. Men vi som har fått smaka ett annat sätt att leva. Ett nytt sätt att leva. Och det är det värdefullaste sättet, det är det fantastiska. Det är ett liv i Guds härlighet. Det är ett liv som det innebär, vad det innebär att vara människa. Det är där vi kommer, det är där vi gör. Vi börjar träna oss i att vara människor. Det är omänskligt att leva i en så här bubbla som vi har runt våra huvuden. Det är inte värdigt en människa. Det är inte värdigt en människa att leva själv. Det är inte värdigt någon människa. Vi vill kallas in i ett liv i gemenskap. Vi är Guds avbild tillsammans. Vi reflekterar honom och vi reflekterar och vi ser honom i varandra. Men om vi bara lever med en fet spegel framför ögonen och bara ser oss själva hela tiden, då ser vi inte Gud. John Wimber sa så här: "The meat is on the street." Och vad har det med det att göra? Jo, liksom ibland tänker vi ska växa och vi ska bli så andliga, säger han. Och så vidare. Och vi ska växa, vi ska få riktig föda av ordet och så här. Ge mig mer nu när vi kommer, mer djup teologi. Men han säger, om vi ska växa, då, the meat is on the street, det är där ute. Att om vi bara hör och hör och hör och hör och aldrig gör, då växer vi inte. Men det som vi behöver är där ute, i många fall. Jag vet inte om ni har fattat, ni kanske tycker att nu kan vi lite väl. Tryckte han väl hårt på den pedalen. Men jag själv är så utmanad i det här. Och vi måste börja göra Jesu gärningar. För hans kraft. Han vill ge oss sin kraft. För ett nytt, ett uppståndelseliv. Ett liv som kommer ur Guds rike. Och ett liv som är energized. Som är liksom inandat av Guds ande. Det är inte med våra resurser. Utan han gör de här grejerna. Han älskar ju människor. Han vill ju hjälpa. Så då får vi liksom, då taggar vi in på något sätt. Vi kopplar in oss i det. Så att det är ett fantastiskt liv. Och det är därför som Joim säger, I gave up drugs for this. Alltså, man kan väl inte ge upp sitt liv för någonting som inte är värd, som inte är något att ha, om ni förstår. Och sitta och glo på varandra en gång i veckan. Bara om det bara vore det. Men när vi ser att det är något mer, då fylls ju våra hjärtan med glädje. Då ser vi visionen om Guds rike. Och i bästa fall så är kyrkan en utpost. Vi är ambassadörer. Vi är från en annan värld. Va? I bästa fall är det ju så. Att vi funkar som en koloni. Vi koloniserar världen liksom, med Guds rike. Visst är det fabulous egentligen? Så att vi måste be till Gud att han tar oss ur, att han gör oss vakna. Det är det begreppet som Paulus använder. Låt oss vakna upp. Liksom. Hur är det nu? Vad är det som är värdefullt? Vad är det som inte är värdefullt? Och sen börja, så gör vi det som är värdefullt. Det är väl en bra idé. Ja. Jag har i alla fall källa med mig på tåget. Låt oss be. Vi tackar dig för ditt ord idag, Herre. Vi tackar dig för ditt liv, din puls som utgår ifrån det här, ditt ord, Herre. För det här med ditt rike, att din visionen av vad du vill och hurdan du är, och som demonstrerad i Kristus, och som demonstreras i när vi ser hur riket bryter fram individ efter individ efter individ. Vi är så tacksamma för det. Vi önskar att du ska hjälpa oss idag att på ett tydligare sätt bli frälsta från oss själva, så att säga, från det värdelösa liv som i många fall finner oss i. Och jag kan känna mig som slav i många fall. Alltså, jag är slav under ett sätt att leva som jag inte vill. Och jag skulle vilja be att du låter din puls och din ande få lösa mig också, och oss som kyrka, till att i frihet göra Jesu gärningar i våra vardagar, Herre. Tack att vi får ta del av dig, Herre, när vi kommer samman idag också. Tackar dig för ditt brödet och ditt vinet, som är måltiden ifrån framtiden, så att säga, från ditt rike. Det som är frukten av ett nytt förbund, en ny verklighet, Herre. Tack att det här är livsmedel för oss, Herre. Tås upp att vi i det får smaka den nya världens krafter. Att vi får liksom ta del av det förlovade landets goda frukter. Och ge oss kraft att leva i denna värld, Herre. Kraft från dig själv, från din ande och från det kommande riket. Att du ger oss, för det behöver vi såklart. Vi behöver din kraft för att leva i den här världen. Göra dina gärningar. Vi välsignar ditt namn. Jag bara känner så djupt att jag vill välsigna ditt heliga namn. Din oerhörda godhet mot oss människor. Din överväldigande stora nåd. Och den härlighet som du låter oss få se här. För det liv som du kallar oss in i här. För det som är så värdefullt, det som du har liksom så fritt bara givit oss. Vi vill vara dina ambassadörer. Vi vill vittna om det nya livet. Vi vill vittna om din kärlek till hela skapelsen, till allt skapat, till oss. Att du vill något högre hela tiden. Du vill lösa oss, Herre, ur det som förkrymper oss, Herre. Du vill alltid mer, eller du vill alltid nå en till. Du vill alltid lösa oss. Du vill alltid hjälpa en till. Och det är allt annat än lagiskhet. Det här är ju din nåd som tvingar oss. Det är din kärlek som tvingar oss. Det är din härlighet som liksom står framför oss. Men det är ju din värld, och det är liksom ditt ansikte vi ser i varje människa som vi möter. Och varje hemlös eller varje sjuk människa eller varje ensam människa, att det är dig som vi möter, det är dig vi ser, vi lever i dig. Du är över allt i din skapelse. Du är mycket mer närvarande än vad vi liksom ens kan fatta. Du är liksom inte uppe i himlen någonstans, utan du är ju här ibland oss. Och din frälsning är liksom, din hand är utsträckt till världen. Och vi vill inte bara se den, vi vill vara din hand också. Vi vill liksom vara budskapet, vi vill vara de goda nyheterna. Vi vill vara frälsningens liksom klädda i de här skorna, frälsningens skor och rättfärdighetens pansar. Vi liksom hoppa in i matchen, Gud. Vi vill vara med, herre. Inte sitta på läktaren, herre. Vi vill signa ditt namn. Vi upphöjer ditt namn. Vi är stolta, glada och tacksamma över det, för vad de vi är. Men vi vet också att du är alltid vill vidare till andra, till dem runt omkring oss, herre. Gör oss dina budbärare, vi ber om det. Ära ditt namn, herre. Upphöj ditt namn, herre.